Riksradio.
Då tror jag att alla är på plats i princip. Välkomna hit. Välkomna till Visby Korvetten Härnösand.
Ja, så kom då beslutet som varit nära under väldigt lång tid, vad vi har hört. Typ kanske september förra året började det surra som det här, va?
Ja, Sverige köper franska fregatter. Och det är ju läge för ett extra avsnitt av Gräns på grund av det här.
Absolut. Och med tanke på att det dröjt så borde det väl vara ett genomtänkt beslut, tänker man.
Och med den analysen som grund så har alltså regeringen nu fattat beslutet att Sverige kommer att köpa 4 stycken nya fregatter i en mycket stor internationell försvarsindustriell affär.
Sverige köper alltså 4 fregatter.
Ett fartyg på 122 meter ungefär och blir därmed marinens största ytstridsfartyg.
Mm, och det här är ju en jätteinvestering. 40-60 miljarder för de här 4. Största försvarsinvesteringen sen köpet av Gripenplan. Wow. Och det blir ju Frankrike som till slut vinner kampen om det här mångmiljardköpet.
Mais oui.
Frégate de défense et d'intervention, som det heter på franska. FDI, som de själva säger. De här fregatterna tillverkas i Lorient i Bretagne. Och företaget heter Naval Group.
Lite franska, snyggt där från statsministern.
Mm, väldigt fin accent. Det var in i det sista lite spännande vilket land som skulle få leverera de här fartygen till Sverige.
Ja, vi bettade ju på redaktionen och du vann, tyvärr.
Ja, precis. Förutom Frankrike då så fanns ju Spanien med som ett alternativ. Men den kanske närmsta konkurrenten, det var ju brittiska Babcock som samarbetar med svenska Saab Kockums. Men valet föll alltså på franska Naval Group och det fanns ju ett starkt skäl till det som upprepades flera gånger på presskonferensen.
Snabb leverans. Det är helt nödvändigt utifrån det mycket allvarliga säkerhetsläget som vi just nu befinner oss i.
Tiden har ju varit en viktig faktor här, för det första fartyget beräknar man ha på plats redan 2030. Och den här brittisk-svenska fregatten, den finns ju bara på ritbordet och har troligen flera år av utvecklingsarbete framför sig innan den kan levereras. Men det här franska alternativet, det är redan i produktion.
Mm, precis. Frankrikes exemplar besökte ju Göteborg här i februari. Svenskt marinfolk kunde ju verkligen gå ombord och testa och känna och klämma på en riktig fregatt.
Och dricka champagne.
Mm, just det. Men lite solk i glädjebägaren i alla fall för alla fregattheads. Det är ju att fler kritiska röster hörs om att det här är en dålig investering för Sverige. Och det har inte så mycket att göra med att det är ett franskt, spanskt eller brittiskt fartyg.
Jag tror inte att att skillnaden mellan de här 3 alternativen är så stor så att vi missar någonting i det här valet. Utan det är väl snarare vad de här 40-60 miljarderna skulle kunna användas till istället för fregatter.
Men innan vi går in på kritiken så måste vi reda ut vad den här större fartygstypen är tänkt att göra.
Det här är otroligt viktigt. För Östersjön har aldrig i modern tid varit lika utsatt, ifrågasatt, prövad som den är just nu. Under ytan, på havsbotten, skuggflottan.
Det känns kanske rimligt att de nya fregatterna framförallt ska göra nytta i vårt närområde. Och det var också där både statsministern och försvarsministern och även överbefälhavaren valde att börja på presskonferensen. Här får Sverige 4 nya fartyg som gör att marinen kan ha större närvaro på Östersjön än tidigare. Åtminstone så länge det inte är krig.
Jag tror att i fredstid eller på en period fram till ett eventuellt krig så är de här viktiga. De här kommer då kunna vara ett ordentligt skydd för Sverige och kan exempelvis skydda verksamhet som kustbevakningen eller marinen gör.
Men fregatterna är inte bara till för att skydda Sverige och Östersjön utan de är lika viktiga för NATO. Dels för att fregatter kan röra sig längre ut på haven och över längre tid. Men framförallt, Sverige kommer nu kunna bidra i NATOs luftförsvar, vilket vi inte kunnat tidigare. Och det har vi såklart själva nytta av, men det är också en stor gåva till våra allierade. Hans Livong är professor i försvarssystem vid Försvarshögskolan och gästprofessor i marina system vid KTH.
Jag skulle säga att man har tänkt väldigt mycket på NATO här, och det gick som en röd tråd genom hela presskonferensen där både regeringen och ÖB pratade mycket om att hela passa in på hela NATOs operationsområde, passa in i NATOs struktur, kunna samverka och verka tillsammans med andra NATO-fartyg och så vidare. Så att det finns ett väldigt stort fokus här på att köpa fartyg som passar i befintliga strukturer, befintliga sätt som NATO tänker sig att man ska försvara norra Europa.
Den stora grejen med fregatterna, det är bestyckningen.
Just det, de kallas ju till och med för luftvärnsfregatter.
Ja, och att jämföra de här fregatterna med de gamla Visby-korvetterna, det är som att jämföra en AK-47 med en slangbella. Sverige får alltså här då totalt sett 3 gånger starkare luftvärn än vi har idag när alla de här fregatterna är på plats om kanske 10 år.
Ja, men det här är ju en, som sagt var, ett långräckviddigt luftförsvar, men också ett medelräckviddigt luftförsvar som är potent och väldigt skickligt och tekniskt avancerat.
De långräckviddiga systemen på fregatterna, Aster 30 heter de, motsvarar det amerikanska Patriot-systemet som används på land. Och de ska framförallt skjuta ner ryska ballistiska robotar. Medan CAM-ER som används på medeldistans är till för stridsflyg och kryssningsrobotar. Och ombord på fregatterna kommer också finnas sjömålsrobotar och torpeder som kan slå ut andra ytstridsfartyg till exempel. Men också automatkanoner eller så kallade allmålspjäser som kan användas för att skjuta ner drönare. Hans Livong.
Det är så mycket billigare att försvara sig med de här pjäserna än vad det är att försvara sig med luftförsvarsrobotar.
Sammantaget får Sverige en mycket avancerat ytstridsfartyg som en motståndare också behöver avsätta betydande resurser för att kunna möta.
Och det här låter ju som en toppenbåt, men allt fler kritiska röster höjs alltså mot att Sverige väljer att lägga omkring 60 miljarder kronor på de här fregatterna som kommer bli stora måltavlor för fienden.
Vi ser idag i Ukraina att Ryssland har förmåga att kanske attackera med 800 robotar och drönare under en och samma natt. Om man tänker sig att de här 800 en natt ska riktas mot 4 svenska fregatter, så är det 200 lufthot samtidigt eller nästan samtidigt mot varje fregatt. Det är väldigt, väldigt svårt för att även en av de vassaste fregatter att försvara sig mot.
Lägg till alla andra hot som sjödrönare och torpeder med mer. Då blir det tufft att försvara fregatterna om många saker händer på samma gång. Kanske blir det till och med lätta måltavlor. Hans Livong.
De motståndare kommer verkligen vilja prioritera att sänka eller oskadliggöra de här fartygen så snart som möjligt. Och då blir de också väldigt svåra att skydda i Östersjön. Och då finns det då en risk att man behöver backa ur Östersjön och ha dem här någon annanstans, därför att de är för svåra att skydda Östersjön. Så att det beror lite på. Men ett krig i Östersjön är inte riktigt vad de är optimerade för.
Så kritiken den går alltså ut på att Sverige köpt fartyg mer för NATOs skull än för Sveriges. Men det rimmar å andra sidan väldigt väl med själva tanken med NATO.
Men vad hade varit alternativet då? Vad hade vi kunnat göra istället för 60 miljarder kronor glas? Det kan man undra.
Ja, jag vet vad jag skulle göra.
Ja, men ett alternativ anpassat för Östersjön hade ju kanske varit många mindre fartyg. Kanske Visby storlek eller något annat, men då hade man kunnat få många fler istället. Och i kombination då med ett rörligt, väldigt utspritt, långrättvidigt luftförsvar som finns på land. Som man då kan sprida över hela Sverige och flytta runt och som också finns på många platser.
En annan kritik handlar om bemanningen.
Marinen och försvaret blir också naturligtvis betydligt starkare med den här anskaffningen, eftersom de befintliga Visby-korvetterna de kommer ju fortsätta använda även under lång tid framöver, även om vi får Luleå-klassen.
Frågan är om försvarsministern verkligen kan lova att de 5 Visby-korvetterna kommer att användas när de 4 fregatterna är på plats. Kan marinen verkligen få ihop besättningen till alla de här fartygen?
inte som flottan är personalsatt idag, utan det är en helt annan typ och mängd av personal man behöver jämfört med idag. Framförallt med många fler, men också utbildade på ett annat sätt. Och det är ju ett arbete som behöver börja nu eller nyss.
Om vi tittar på siffrorna så behöver varje fregatt drygt 120 personer ombord. Mm. Det betyder omkring 500 personer totalt sett. Och så åtminstone en extra besättning per båt. Då är vi uppe i 1000 personer om det ska göras riktigt bra det här. Och ska man dessutom ha igång Visby-korvetterna så blir det ju ännu svårare att få ihop folk.
Mm, och vi vet ju att många inom marinen är oroliga över det här och att det är svårt att se hur de ska lösa det här.
Ja, missnöjet finns där.
Så det här kommer påverka marinen och flottans personal över väldigt lång tid, mycket, mycket längre än fram till 2030. Det här kommer vara en utmaning de här första åren, eller rätt många år in i den här fartygens liv.
Du har lyssnat på ett extra avsnitt av Gräns som släpps den 19 maj 2026.
Producent Kalle Glas, jag heter Sylvia Dahlén.
Och jag heter Claes Aronsson.